Författaren Satu Rämö, hon är aktuell precis överallt just nu. Det har kommit en ny bok i hennes Hildur-serie. Det har gjorts en teateruppsättning och en tv-serie. Och då undrar jag, varför Rämös värld har blivit ett fenomen?
Jag skulle säga att för att den här världen som Rämö har skapat, den är som en stickad ylletröja. Det är mysigt, det är ett repetitivt mönster som också är fängslande. Ibland snubblar man över ett knapphål eller tappar en maska, men annars så är det samma stickmönster som gäller den här tröjan till slut. Och jag som älskar att sticka förstår precis den här analogin.
Jag skulle säga ungefär lite liknande, att hon lyckas förena det här kalla isländska landskapet med en djupt mänsklig värme. Och det är på något sätt kontrasten mellan den trasiga och surfsugna Hildur och den stickande finska polisen Jakob som gör att vi fastnar. Det blir en sorts hemtrevlig spänning mitt i allt det livsfarliga.
Hemtrevlig spänning. Det sa här nu Jenny Jägerhorn och Eva Pursiainen. Och själv heter jag Silja Salgren Forstad och jag kan bara instämma i det som ni redan har sagt. Men då ska vi kanske komma ihåg att även om de här böckerna har sålt typ 1 miljon vid det här laget, så kan det finnas lyssnare där ute som inte har full koll på vad det är för en värld vi talar om. Så jag tänkte att du, Eva, skulle kunna få etablera en bakgrund till det här. Vad menar vi med stickande och Island och allt det här?
Ja, det handlar ju om, nu har jag övat, Hildur Runarsdóttir. Hon är polis i den lilla isländska byn Ísafjörður i Västfjordarna på Island då. Hon surfar på Nordatlantens vågor och tränar som en dåre för att hålla sin inneboende ångest i stå. Det handlar om att hennes två småsystrar Rosa och Björk försvann spårlöst när Hildur var barn och hennes föräldrar dog bara kort därefter. Det här lever hon med. Hennes partner i det här arbetet som polis är den finländska polisen Jakob, som dyker upp via ett internationellt studentutbyte. Han pluggar till polis alltså. Han i sin tur är på flykt från en väldigt sån här ångestfylld separation och vårdnadstvist som han är mitt i. Och för att dämpa sin ångest stickar han tröjor. Och tillsammans så börjar de sedan reda ut en serie mord som skakar om den här lilla ganska sömniga orten. Mitt i ingenstans i det karga landskapet. Och i de här påföljande böckerna så kommer deras personliga historia att omlinda också de här kriminalfallen som behandlas i berättelserna. Men sen finns där också bitar av isländsk historia, samhällskunskap som får skötsel och traditionella maträtter och isländsk kvinnokamp som dyker upp där, bland sedan mer traditionellt deckarstuk som människohandel och drogkarteller. Och saken är ju den att Satu Rämö alltså bor i den här lilla byn Ísafjörður där i Västfjordarna, dit man inte kan landa med flygplan om det A är för mörkt eller B är dåligt väder, vilket det ganska ofta är. Hon har bott på Island i mer än 20 år. Hon skrev Hildur under pandemin då hennes jobb som reseguide, liksom allt jobb försvann i praktiken för ingen kunde resa någonstans då, så hon fick hitta på någonting annat och hon har sagt att hon planerar en serie böcker på 3 delar. Så att redan när den här första boken, sen när den antogs, så när den gick i tryck, den här boken som heter Hildur, så hade hon skrivit det första manusutkastet för del 2 som heter Rosa och Björk. Så att det här är liksom setupen.
Jag tycker det är ganska bra när du ger den här resumén över vad det går ut på, för man märker att det där med att det är något mord, det kommer så här som lite en bisats, för att det är bara som är grejen, utan faktiskt de här personporträtten och den där miljön, vilket ju då är en jätteviktig del av den här helheten. Och då undrar jag ju förstås, jag menar, i och med att nu då, när en bok blir en framgång, så då tänker ju alla genast att det här är som bäddat för att på något sätt utvinna ytterligare saker ur det här. Och det hade alltså blivit både en teaterversion, det hade gjorts i och för sig redan tidigare, den som nu har varit aktuell är på Helsingfors stadsteater, och så har det gjorts en tv-serie. Och då undrar jag vad ni tycker att det har blivit av det här.
Jag har ju alltså inte läst en enda bok, så jag kom då som helt ett blankt papper dit i teaterföreställningen. Vi var ju så den alla tre tillsammans på Helsingfors stadsteater. Och jag tycker att efter att ha sett den här serien också, så tycker jag att den tydligaste skillnaden var att teaterversionen på Helsingfors stadsteater i Satu Rasilas dramatisering hade på något sätt en mer komisk och lite sådär småmysig och gullig inramning, medan tv-serien på Ruutu Plus hade, det var en sån här kriminalserie präglad av farlighet och karighet. Antti Mattilas scenografi tillsammans med Petteri Heiskanens ljussättning och Toni Haaranens videor skildrar det här mörka vatten i olika former. Allt det här finns ju nog med, men helheten försöker liksom inte skapa ett realistiskt landskap utan presenterar snarare olika observationer av det här hotfulla i den isländska naturen med sceniska medel. I tv kan man däremot utnyttja miljön och gotta sig i detaljer på ett helt annat sätt förstås, med snygga dronebilder och sådana. Ja, det är lite kul, det här märkte ni förresten att Rämö själv var med där i början.
Ja, som gör en cameo-roll.
Ja, det var lite roligt. Ja, och sen så är ju nog båda fristående tolkningar av boken, och så ska det vara. Jag tänker liksom att man ska inte heller försöka trotta in allting, utan det blir vad det blir just utifrån möjligheterna att göra på olika sätt. Och det tycker jag att det är helt, så ska det vara.
Ja, jag gillar jättemycket att tv-serien är inspelad alltså på plats där i Isafjördur. Och de här människorna som syns där, så de är alltså statister och sånt. Så det är alltså folk som bor där. Det är Satu Rämös kompisar och grannar. Mm. Och de här landskapen är det som hon ser från sitt fönster varje morgon när hon tittar ut och dricker sin kaffekopp. Och hon brukar på sociala medier alltså varje morgon filma en sån där god morgon. Och så här ser det ut genom mitt fönster. Och det ser exakt ut så på tv också. Nu måste jag ju erkänna att jag faktiskt har varit där.
Oh.
I Isafjördur. Jag var intervjuad en isländsk författare där för ett par år sedan. Och då körde jag förbi hennes hus. Hon var inte hemma då.
Men knackade inte på dörren.
Nej, jag hade sett på sociala medier att hon var i Finland då och lanserade följande bok som var då aktuell. Men den där miljön är ju alltså alldeles fantastisk, och den ser man spela roll i den här tv-serien alltså. Och i böckerna så har den ju en framstående roll. Sen är det just det där att vad plockar man från karaktärer? För i boken så har man ju liksom möjligheten att skapa en inre monolog bland de här karaktärerna som skapar det där djupet. Och det får man ju aldrig på samma sätt fram i en visuell framställning på något sätt.
Jag tänkte bara att i serien så om det är ju in en extra karaktär också som inte finns i den här teateruppsättningen. Den tyska heller, polisen.
Inte heller i böckerna.
Ja,
han är
en tysk polis. Och det blev kanske lite så där extra. Det är så pass många karaktärer ändå i den här berättelsen att det kanske tog fokus bort lite, liksom, tycker jag i alla fall. Hur upplevde ni?
Jag förstår att varför man har velat ha gjort vissa förändringar, skapa nya karaktärer eller ändra på de befintliga. Till exempel för att i tv-serien skapa mer dialog på finska. Eftersom i en bok, hela boken är ju skriven ursprungligen på finska och sen översatt till herrans massa språk. Men för att på riktigt skapa alltså en finsk, det är en finsk tv-serie, så att skapa en finsk dialog, att inte antingen gå på någon sorts finglish eller isländsk präglad engelska eller isländska, så då har man liksom ändrat några karaktärer så att de också är från Finland.
Men han var ju tysk.
Han var tysk, och där liksom tror jag att man har velat skapa någon sorts drama eller friktion så att inte Jakob ska vara så himla helylle som han annars kanske verkar.
Visst, men i och med att det var just så mycket som hände att det kanske lite tog fokus, åtminstone där med mot slutet av att vad är det man borde koncentrera sig på. Och ja, det som jag gillar i den här tv-serien är ju den här härliga isländskan. Att man faktiskt hör den. Jag älskar ju isländska.
Alltså, men jag undrar om det här språkgrejen också. Det har jag inte full koll på. Men ofta brukar det ju också ha att göra med produktionspengar. Att jag menar, om det är en samproduktion så då vill man ha in också något element från det landet.
Jag förstår att det var en stor budget här. Att vi hade 1 miljon per avsnitt.
Jo, och det här det är en dyr serie. Men den har ju nu alltså... Det kom faktiskt för ett par dagar sedan nyheten om att det här nu faktiskt då alltså har varit en tittarframgång.
1 miljon tittare.
Det är ganska bra jobbat faktiskt för en inhemsk serie.
Mm.
Men jag tänkte nu att om man talar om pengar så är det ju också förstås någonting som man funderar på kring det här. Att man så att säga gör pengar på någonting som redan är en kassako och man vet att det finns ett intresse och det talas om det på många sätt och så här. Men jag tänkte att jag måste återknyta till det, Eva, när du sa att du var på Island och att du på Somme hade koll på var Satu Rämö var just då. Så det är väl en del också i den här framgångsapparaten att hon själv alltså är tacksam ur ett förlagsperspektiv i att vara en säljande person.
Hon är jätteaktiv på sociala medier och det är kanske också där jag har lärt känna henne. Men jag tänker också att jag menar, man har en olika presens på sociala medier och hon är hemskt sådär folklig och sådär som en vem som helst av oss. Ja. Lätt att tycka om på något sätt. Att hon är helt vanlig. Bjuder in den där vanligheten i henne. Ja. Och hennes böcker kanske också.
Och jag ser absolut ingen, jag träffade henne för en intervju för ett tag sedan och jag såg ingen skillnad på hennes autentiska sommepresens och henne som person. Sen vet man ju inte hur hon är sen när hon stänger av sin telefon eller inte träffar journalister, men det får man ju ha, sitt privata jag också. Men hon är extremt duktig på marknadsföring och hon var van vid att använda sociala medier redan innan hon började skriva deckare. Hon arbetar som sagt som reseguide för finländska grupper på Island i många år och hon har skrivit guideböcker om Island och också andra faktaböcker. Så hon har alltså det här drivet i skrivande. Skrivandets driv har hon redan haft. Och sen har hon alltid varit duktig på att anpassa sig till ett förändrat marknadsläge, berättar hon i en podcast som jag lyssnar på häromdagen. Att när internet och sociala medier slog igenom i folks vardag så där helt på riktigt så slutar ju folk köpa guideböcker när de skulle resa någonstans. Nå, vad gjorde Satu Rämö? Nå, hon lärde sig att utnyttja läge och skrev istället för sin blogg som blev jättepopulär och hon kunde leva på reklamintäkterna för den här bloggen som hon sålde. Sen när det blev covid-19-pandemi och ingen kunde resa någonstans, nå, vad gjorde Rämö då? Nå, hon reste runt ensam på Island i buss och filmade platser och klippte dem till en timme långa virtuella resor som folk köpte och upplevde hemma på sina egna apparater. Och de här tre böckerna skrev hon också i jättesnabb takt att hon hade redan då planerat allting färdigt. Hon liksom arbetar på något vis väldigt systematiskt på det viset, om man tittar på det ur det perspektivet. Att hon gör också jättemycket författarbesök i Finland, på Bibbor, hon träffar folk. Hon har en liksom väldigt sån här nära och genuin kontakt med sina följare som också kommer att träffa henne. Och allt det här sammanlagt innebär ju att hon är liksom ett så att säga färdigt paket för förlaget. Hon sköter ju en stor del av den här marknadsföringen alldeles själv. Liksom. Sen har man ju inte kunnat undgå de här enorma reklamposters som är tapetserade över hela Helsingfors då när hon kommer ut med en ny bok eller nu då den här tv-serien. Så det där en riktig kioskvältare eller en bibbavältare, för hon fick också huvudstadsregionens biblioteksreservationssystem Helmet att krascha då alla ville reservera när en av de här böckerna kom ut. Mm.
Ja, men alltså det är fascinerande. Jag måste ändå, när man just talar om den här skillnaden mellan då tv-serien och pjäsen, är ju just det här att när du beskriver det här hur hon jobbar under pandemin och de här virtuella resorna och det här, det är ju någonting som man har kunnat ta tillvara i tv-serien. Jag tycker den här, för den som inte har sett den, det där första avsnittets öppningsscen med sån här flygfoton över det här karga isländska landskapet och sen då den här Hildur-gestalten som surfar. Jag vet inte om jag har sett så snygga surfscener någonsin. Jag menar just i det här att den här surfingen också har en sån här symbolisk betydelse för hela berättelsen. Det är så otroligt snyggt gjort. Men då funderar jag just med den här teateruppsättningen, att det var kanske lite det jag kände när jag satt där i salongen, att mycket får du fram med den där isländska naturen faller ju så att säga av naturliga skäl bort. Och sen det som jag också funderar på, att det här är ändå en deckare och vi är vana att se typ Agatha Christie på teaterscenen. Det är inte så långsökt. Men hur känns det i era ögon att sätta upp en deckare på scenen? Funkar det?
No, utan en stark dramatisering så saknar ju kanske Rämös deckare element som skulle lämpa sig för teatern. Och det är väl just därför den här teaterversionen har fått den här, vad ska man säga, camp-inramningen. Jag vet många som har vägrat helt gå och se teaterversionen för att de är sådana fans av böckerna och tänker på förhand att det här kommer inte att funka. Och sen andra har igen tyckt att den har varit helt fantastisk. Ofta sådana som inte har läst böckerna. Jag hade som sagt inte heller läst böckerna överhuvudtaget. Jag tycker att de var helt småkul på sina håll. Att de nog helt skickligt med den här teaterleken lyckades få fram ändå en berättelse. Och det var ju något annat då, va?
Mm. Vad säger du, Eva?
Jag säger att alltså, ja, Agatha Christie har ju skrivit pjäser hon också. Men då är de skrivna ursprungligen för scenbruk, så som Råttfällan till exempel, som är den pjäs i London som har gått allra längst, tror jag. Men här då, med Hildur, så ska man ju framställa en hel värld på scenen, och det blir oundvikligen liksom så att man tappar någonting. Och som ju i boken är ju de här karaktärernas då inre värld och inre liv. Och det som kanske på något sätt jag känner att har varit liksom den här drivkraften och varför jag har läst de här böckerna.
Det blev lite en annan berättelse.
Det är en annan berättelse, och som du sa redan, så man måste ju liksom ta den där storyn och göra den till sin egen. Men jag undrar om man ändå har lyckats helt skaka av sig den där. Eller är det bara det att jag är så marinerad i allt det här att jag inte mera ser varken ut eller in?
Jag gick ju dit som sagt bara och såg då någonting för första gången. Och det var helt, alltså det var ju, jag tycker publiken var ganska med och verkar älska den här pjäsen. Mm. Det är nu, alltså jag förstod att den här samma, hon som dramatiserade den, hade gjort också på Åbo stadsteater en version. Men där var det visst alla tre böcker.
Första tre böckerna, ja. I den här Helsingfors-versionen.
Så var det bara första.
Sen kommer det att komma en till Hildur-version till Tampereen komediateater i höst, Tammerfors.
Ja.
No, det här är också bra att haka på där, för att jag menar som du sa, Eva, här tidigare, att Rämö redan när hon började skriva den första hade på något sätt en sån här båge med trä i sitt huvud. Och sen när du talar om att det är kioskvältare och kraschar bibba-lånesystemet så fort det kommer en ny bok, så det låter ju alla förstå då att det här är ju inte en historia som tar slut så där i den där första. Och jag tänkte just så där. På teaterscenen, man kan förstå när det gäller tv-serier att du bygger upp det med en cliffhanger och så fortsätter vi sen i nästa säsong. Men på teaterscenen, hur funkar det att så att säga...
Slut med cliffhanger.
Ja.
Ja. No, jag vet inte om man kan göra så helt enkelt. Eller då kanske det kräver lite att det görs en ny version där också, en uppföljare där. Vänt. Sen förstår jag också på Rämö, jag läste någon blogg där det framgick att hon själv påverkas av att hon hade sett på Helsingfors, på Åbo stadsteater då den här uppsättningen, och sen hade det påverkat hennes nästa bok. Det tycker jag är lite intressant, att hur de här olika versionerna påverkar hennes eget skrivande.
Okej, det där var inte nytt för mig.
Ja.
Skoj. Och alltså intressant spaning, och också ganska ärlig spaning. Mm. Alltså ärligt att säga det också. Ja. Alltså här funkar det ju.
Jag tycker att det som har varit fascinerande från första början på något sätt har ju varit det att Rämö ju tala om det att Hildur blev den där gestalten hon uppfann, hennes kaveri, som hon liksom skapade ur den där ensamheten som var under pandemin, att hon började föreställa sig en vän. Och det tycker jag också är ett intressant sätt att gå in i.
För så är det ju ofta när man läser riktigt bra böcker till exempel, så är det att de blir bekanta för en, och så känns det väldigt vemodigt att måste säga farväl till sina nya vänner.
Mm.
Men så hade författaren också upplevt det själv, att det är som en vän.
Ja, därför vill hon kanske inte släppa det heller.
Ja.
Men det som hon har talat om också, eller det är kanske inte bara hon utan helt enkelt de som jobbar med tv-serien, är det att man har börjat tala om ett begrepp som Nordic Blue istället för Nordic Noir, som ju har varit det här jättesäljande konceptet väldigt länge inom deckargenren, och som sen nu på något sätt har blivit så slitet att man inte vill använda det om man försöker sälja någonting. Att gå in och säga att det här är nu en Nordic Noir-serie är liksom inte vinnande. Och då har man lanserat den här versionen istället. Men vad är Nordic Blue?
Ja, no, det är åtminstone inga sådana väldigt detaljrika splatterbeskrivningar av hur ett mord går till. Det är, skulle jag väl säga, en blandning av mys, just i det här fallet isländsk livsstil, polisarbete och sen också lite samhällets baksidor. Men det är liksom mer persondrivet än handlingsdrivet. Det kanske är en sån där grej. Och sen... Om man med blue menar en viss färgskala som används, så är de här färgerna på något vis klarare än i serier som Bron till exempel, där det där gråa filtret liksom genomsyrar allt som man ser i tv-rutan.
Det där smutsiga storstads på något sätt.
Ja, att här är det liksom ett krispig luft.
Mm.
Men liksom, det finns en charm eller värme i den här, och ett vardagligt lunk i den här serien, åtminstone på tv tycker jag. Och då tror jag att det handlar mer om regi och klippen än en genremässig sak. Men jag är inte helt säker. Det finns ju liksom otroligt mycket subgenrer inom deckare. Mm. Alltså sådana småstadsmysteriemysdeckare som är en grej. Och det här faller delvis in där också. Men
kanske det är med den där färgen som man syftar på, alltså med det havet och sånt. Jag tänkte tillägga här alltså, eller du kanske var inne på det, att det är karaktärsdrivet snarare än ett renodlat kriminaldrama. Men finns det liksom, nu, om man då fäster sig vid det här Nordic Blue, där är det ju helt klart att den där färgen blue anspelar på något sätt på det där havet.
Mm.
Men ja. Finns det något annat, känner ni, eller kommer ni att tänka på andra serier eller andra som skulle platsa in i det här Nordic Blue då, förutom Remus?
Ja, jag vet inte riktigt kanske. Alltså, nej, det har jag faktiskt inte funderat på. Men jag funderar också att om det där Blue har någon slags... I och för sig, det finns ju en anstrykning av vemod också i koppling till färgen, så där om man tänker i det perspektivet. Och sen kanske just att Nordic Noir har liksom haft rätten att lämna tittaren i det där svarta hålet som den har skapat. Medan här så finns det hela tiden på något sätt nog att livet går vidare. Att den lättheten kanske är lite annorlunda än i Nordic Noir.
Sen tänkte jag också på det här, du nämnde Bron och de här andra serierna som var populära då för 10 år sedan. Det var ofta män som hade skrivit om Hans Rosenfeldt, skrev visst Bron. Att då talades det ganska mycket om att det var våld uttryckligen mot kvinnor. På något sätt lite så här tortyrporr. I de här Nordic Noir-serierna så var våldet ofta på något sätt så där mer utstuderat och teatraliskt makabert rent av. Jag menar kvinnokroppar som var styckade och låg i konstiga ställningar och så här. På något sätt kanske för att chocka tittaren mer. Och här i Hildur, Nordic Blue, så är det mer så där funktionellt, att det handlar mer om att visa upp en sargad kropp och mer om de här på något sätt psykologiska ekorna som ett brott lämnar efter sig. Att det tänker jag är den där stora skillnaden.
Mm.
Ja, på något sätt kanske ett steg. Alltså vi blev ganska mättade av det här Nordic Noir vid ett skede. Men jag tror inte att liksom det här suget efter deckare och spänningshistorier har försvunnit någonstans överhuvudtaget, utan det finns kanske bara liksom mer, men då det finns liksom more is more. Så det här är nu liksom en variant att hålla lågan vid liv på något sätt.
Jag tänkte bara att just den här tiden nu vi lever i, att när det är annars också i verkligheten så mycket hemskheter och våld, så det där att se de där kropparna som är styckade, det blir liksom bara too much nu i den här tiden.
Det blev ju nästan ett slags skämt kring det, gjordes en mycket underhållande kortfilm också kring det här när det gäller Nordic Noir, att det var alltid en död kvinna invirad i plast på någon strand. Det var sånt som återkom ständigt. Och det är helt sant att det slipper man här. En annan sak som jag tänkte just, att om man funderar på deckargenren som den genre som liksom verkligen har exploderat, alltså jag menar det är ju det som dominerar. Både när man tittar på vilken streamingtjänst som helst, så den där underkategorin med deckare som kan delas in i hur många varianter som helst, så kanske det här tillför något eget. Och jag funderar också på det att när vi nu nämnde också den här stickande Jakob här i början. Så någonting hände det också med de här könsrollerna här. Alltså om man då har den här Hildur-gestalten och den här Jakob. Och det är ju säkert också ett medvetet drag att utveckla det på det här sättet.
Ja, där är ju Hildur som är en ganska sådär karg typ. Åtminstone till det yttre. Hon är sån här no bullshit typ. Speciellt i böckerna så är hon ännu, tycker jag, mer robust och hård utåt än i de här andra konstnärliga varianterna som nu finns att se på. En sån detalj till exempel, att hon är ganska så oförmögen att ha någon sorts romantisk relation till män som hon väl då dras till. Det är ganska fysiskt på sätt och vis. Hon har liksom en knullkompis, medan hon sen i tv-serien har en romantisk relation till en av de här birollerna där.
Ja, men jämför med Sagan och Ren, det var ju lite samma sak där också, tänker jag. Men att någonstans där, de är båda lite sådana som bär på sina bagage och har haft det svårt och reagerar de mera kanske via sex än kärlek. Men Hildur, så som hon nu porträtteras både på teaterscenen och i serien, så hon älskar ju ändå då den här Freysir.
Ja.
Fast hon kunde bara inte säga det.
Jag tror att det gör hon i boken också, men man har gjort det mer explicit i tv-rutan på något sätt. Att när man inte kan få fram det där mellan raderna på samma sätt, så då får man göra vissa val helt enkelt.
Det som ändå är gemensamt mellan henne och Sagan och Ren, att de är någonstans ändå lite så där gränslösa också och kompromisslösa. Att de kör hårt. Och det är ganska befriande också.
Mm. Jag läste en somekommentar om det här reaktionen på tv-serien bland finländare, och det var någon som hade stört sig otroligt mycket att en polis kör bil utan att fästa säkerhetsbälte, att nu är det nu ansvarslöst. Men så att jag har inte ens noterat en sån där sak, och även, alltså det är ju just så hon gör. Hon bara far utan att tänka desto mer på något säkerhetsbälten och hjälmar och annat sådär som man skulle behöva.
När jag lever man med risken av en lavin hela tiden, så kanske man säkerhetsbälte är det minsta problemet att fundera på. Så det finns ju den aspekten där. Men jo, jag tycker också att det finns något befriande i det här. Jag tyckte på teaterscenen i Elena Leves tolkning så är hon kanske lite mjukare än vad hon är just i tv-serien som rollkaraktär. Men jag tänkte, när vi nu igen kom in på det här med Some och vad människor kommenterar och sånt här, så blev det ju en storm kring det här när den stormen först gick på Some, även om ursprunget var i ett tv-program där två finländska kulturprofiler, då Karina Hazard och Lea Klemola, dissa Satu Rämö och den här deckarserien. Så där lite i en bisats, och det blev sen ett hallå. Och då funderar jag att vad hade det för funktion om man tänker så här att deckargenren är det som flest människor konsumerar, och samtidigt finns det fortfarande den där blicken utifrån på det att det är inte så fint det här.
Då blev det lite kulturdebatt.
Yes, det blev det.
Det var ju det positiva av det hela. Alltså, jag vet inte. Jag hör nu kanske till dem som inte har riktigt orkat med deckare på ett tag. Jag läste en del när jag var yngre, och nu har det känts som att det finns just nu annat som i all den här tidsbristen som har tilltalat mig mera. Men det där att gå och säga, alltså jag vet inte, det var ju inte kanske så snyggt och genomtänkt, men åtminstone så blev det lite diskussion, och det tycker jag är bra.
Ja, det landar ju i att både Karina Hazard och Lea Klemola bad om ursäkt, alltså genuint om ursäkt, sådär, liksom enligt konstens alla regler ursäkt, för att det var då enligt dem någonting som de sa i stundens hetta i en tävlingssituation där de i den finska versionen av På spåret fick frågan att vad heter Satu Rämös senaste bok, och de kom inte ihåg och det var pinsamt, och så skämtade de bort det på ett ganska plumpt sätt som gjorde att man liksom, folk kom till Satu Rämös försvar, för att hon, fast man inte ska uppskatta deckare som hon gör nu ett jobb, och hon liksom ska kvinnor nu inte stötta kvinnor och den liksom, det stuket. Och det ville de ju förstås inte liksom, egentligen de här två kvinnorna på tv. Och det där Rämö på något vis tog upp det här också på sina egna sociala medier och liksom framställde det som att hon blev liksom genuint ledsen för att det här var två kvinnor som hon ser upp till, liksom, människor som har gått i bräschen för andra kvinnor i branschen, liksom i kulturbranschen. Hazard som är en liksom väldigt van debattör och som liksom argumenterar väldigt, alltid väldigt liksom tydligt och har en tydlig agenda. Och det känns ju som att få mattan riven under sig då. Och det här liksom bara intressant, väldigt kort, liten, kanske i ett vattenglas, men liksom, de där konstellationerna var intressanta.
Men det kom nu ganska tydligt fram igen det här att deckare kanske, att man inte ser på deckare som riktig fin litteratur. Att det finns kanske genrer som inte ens mest, eller de som man gillar allra mest, men samtidigt ska man ju kunna inom genren se på det med professionella linser, att är det här bra inom sin genre? Och där tycker jag att det där misstaget kanske begicks.
Ja.
Att man bara liksom sätter allt inom samma. Att någonstans så kan man ju inte bara dissa alla de här 1 miljon läsarna. Och ibland kanske det är okej med underhållning också.
Så är det.
Inte bara ibland, utan det är. Och kanske inom den här teaterföreställningen att det var just det, att det var ganska skönt att bara komma och titta på en föreställning som bjöd på underhållning. Ren och kär underhållning.
Det finns ju ofta det där inbyggt någonstans att när det gäller deckargenren och som med vissa andra genrer också, att man söker ett sånt berättigande, och så går man alltid tillbaka till det här att jo, men deckarna hade ett uppsving då när de var mer samhällsanknutna och handlade om samhällets mörkare sidor och sånt här, och var har vi hamnat nu i den här mysvärlden.
Men nu är här ju också samhällsförändringar.
Alldeles, och jag menar här är ju nu
pedofili. Ja. Mm,
ja. Ja, någonstans så handlar det om att vill du läsa någonting som på något sätt bekräftar det som du har sug efter. Eller vill du, väljer du att läsa någonting som är någonting helt nytt och kittlar på någon, liksom ställa nya frågor i ditt huvud? De här två kan ju existera i samma bok eller i samma verk, men liksom någonstans så liksom kanske då du, Jenny, har valt mer av de där andra sorters böckerna som ställer nya frågor, och deckaren känns liksom mer bekant både som koncept och liksom innehåll.
Man kan ju se på det som just att när vi lever i en tid där tiden är på kort, det vill säga det finns en massa som tävlar om vår uppmärksamhet hela tiden. Och är man väldigt så där trött så orkar man kanske inte heller med de där svåra frågorna hela tiden. Och då kanske därför kommer deckarens popularitet in. Jag har ju inte heller tid, men emellanåt så väljer jag då att fokusera på som sagt, annat.
Men det som jag ville komma till var kanske det att jag finner Satu Ramös böcker väldigt underhållande i just den här genren. Sen liksom är det inte värt att ens jämföra henne med liksom min stora deckarfavorit som är Håkan Nesser, som jag igen sen ser som i första hand skönlitteratur som råkar handla om polisarbete och mordutredningar också.
Vi kan ägna ett annat program åt Håkan Nesser, jag har nyligen upptäckt hans böcker. Men jag tycker att det är ganska bra sådär att avsluta i den där frågan om, när vi talar om att de här deckarserierna bygger på det där att man skapar ett sug. Och det att du återvänder till någonting bekant och ändå så du vill få ett avslut på saker också. Nu har vi då, jag vet att du, Eva, har läst så långt som det finns böcker. Jag har läst två böcker och så har vi då sett pjäsen och tv-serien. Finns det nu ett sug för att få veta hur det i slutändan går för Hildur hos er?
Ja, nu måste man ju veta hur det går, herregud.
Jag har nu läst de här fem böckerna. Jag har sett en pjäsversion, jag har sett en tv-serie, så nu måste jag ju läsa den där sjätte boken också när den kommer, säkert senare i år.
Då återstår sen att se att är det på riktigt ett avslut eller blir det en cliffhanger framåt? Men det vet vi sen.